Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det finns ju en människokärlek i att se till att folk växer. Mm. För då blir de fantastiska entreprenörer. Då gör de andra saker. Vår kultur attraherar högpresterande, goda människor och högpresterande assholes.
Ja.
Och då måste vi ha ett asshole-filter. Så jag gick hem till min fru då, Marie, och frågade, nu säger naprapaten att du borde lämna mig och att jag kanske är död innan 45 då. Och då säger Marie, nej, men det är helt korrekt.
Yes.
Välkomna till Visionärspodden. Elaine,
ja.
Idag ska vi träffa Carl Fredrik Sameli. Och han är PR-världens Zlatan.
Wow.
Och jag älskar ju Zlatan.
Ja.
Och den här mannen, vi har så många likheter. För jag är från Bredäng, han är från Luleå. Han har haft en vision, större vision. Han har gjort en resa där han har byggt ett bolag och blivit världens bästa inom sitt område. Och sen har han sålt sitt bolag. Det har inte jag gjort än på samma sätt. Men idag ser jag fram emot att prata med Carl Fredrik Sameli.
Alltså det här är så kul. Jag har aldrig hört den här formen av skryt om sig själv via någon annan.
Nej, det är väldigt
imponerande. Det var jättebra, Faye.
Var det?
Ja, men alltså så här, man bara, han är PR-branschens Zlatan, sa du.
Mm. Ja.
Och sen så bara, och jag älskar ju Zlatan. Och sen kom, och vi har så många likheter.
det är bra spegling.
Ja, men verkligen. Men välkommen hit.
Tack så mycket.
Berätta, vem är du? Vad började det?
Det började i Gammelstad utanför Luleå. Jag var en arbetarunge med två föräldrar som inte hade någon utbildning och sånt. Men jag hade ganska tidigt stora ambitioner, insåg jag, att jag ville göra något spännande. Jag tänkte när jag var, tror jag, 9 eller något, så hade jag bestämt att jag skulle bli antingen överbefälhavare, det vill säga chefer. Svenska militären, eller så skulle jag bli statsminister då. Och det meddelade jag mina föräldrar att det var det som var min plan för livet då.
Mm.
Men sen när man blev äldre så insåg man ganska snabbt att bli ÖB i Sverige, det är nog inte så himla kul. Va? Så insåg jag snart att kräla i skogen och göra sådär, det var ju teorin roligt, men i praktiken var det inte lika roligt då.
Mm.
Så att då blev jag entreprenör och har tyckt att det har varit fantastiskt och är fortfarande entreprenör. Har startat massor med olika bolag. Har väl blivit mest känd för det som är marknadsföring och PR och ett strategibolag som heter United Minds, då Prime och United Minds. Men jag har startat flera andra bolag under 20 års tid.
Men det jag tycker är så underbart med Carl Fredrik, han är på riktigt en av mina idoler. Jag har typ inga idoler. Men du är så extremt ödmjuk när du pratar. Så, United Minds, och det är ju en av världens bästa byråer. Ni blev ju uppköpta av stor amerikanskt bolag. Mm. Kan inte du berätta lite?
Nej, men jag hade kollegor som tyckte jag var galen, för jag sa att jag tycker vi ska bli bäst i världen. Och så där kan man inte bara säga. Och det här var ju på den tiden då inte alla sa det. Det var en generation, jag är ju ett par generationer äldre än er.
Men du är en 70-talist, eller?
Ja, jag är 71.
Ja,
jag är nära.
Så att jag... Och jag skrev till och med in det i anställningskontraktet på med vår kreativa chef som heter Tom Beckman.
Mm.
Och att du ska se till att vi blir den mest prisbelönta firman i Cannes Lions då, som är då reklamvärldens, för så att säga,
Oscar
eller världsmästerskapen i reklam då. Och där är det då våra konkurrenter som bedömer oss då. Men så 2010 blev vi bäst i världen, och sen har vi faktiskt varit det i snitt från 2010 till 2018. Och det är väl egentligen min möjliga claim to fame, och det är jag mest stolt över, att byggt ett företag som är innovativast i sin kategori år ut och år in. Och parallellt med det var det lönsammast i min bransch, och parallellt med det haft de nöjdaste talangerna och ganska ofta de nöjdaste kunderna dessutom. Då. Så att klara, och det är väl egentligen det som jag tror på när det gäller företagen, att klara balansera svåra saker som att glada medarbetare, bra kultur med bra kundvärde, med också göra saker som är outstanding i det du producerar, det vill säga innovation till exempel. med hög lönsamhet. Och det vet, ni driver ju företag själva, det vet man, det är inte så lätt.
Nej.
Det är lätt att vara bra på en sak, men det är oftast svårt att vara bra på många saker samtidigt. Och det är väl egentligen det som jag tycker jag då, å andra sidan är det ju företag som är i konsultverksamhet som det här har varit, i huvudsak är ju ganska enkel och banal verksamhet. Så att den är ju inte svår. Mm. Det var ganska lätt att starta företag.
Ja.
Men sen att göra det år ut och år in och göra det bra, det är väl det som jag är mest stolt över. Jag tycker att jag har möjligen åstadkommit någonting vettigt.
Ja, men möjligen åstadkommit. Det är ju verkligen. Och det var det jag tänkte när vi pratade här utanför. Så du har lite så här tje-ljud, eller hur? Är det Luleå?
Ja, det vet jag inte. Det är nog Luleå kombinerat med Stockholm och numera Kapstaden då.
Ja, just det.
Jag vet inte. Nej, så mina Luleå-vänner skulle nog säga att jag låter som en stockholmare, ja. Och det är förfärligt.
Ja, alltså, det är det.
För när jag flyttade så var det så här, då skulle man inte låta norrländsk. Men sen insåg jag ju 5 år senare att nej, men norrländsk var ju det man skulle låta. Ja. Men då hade man ju tappat det. För att då var man ju så här anpassningsbar. Inte kanske Bredäng, men Södermalm blir det väl.
Men det är ju viktigt att du säger så. Som säger du fortfarande, nu ska jag fara på möte.
Ja, det händer. Och framförallt när jag pratar med min pappa. Så, ja, min pappa bor fortfarande uppe i Luleå. På Kallkällan utanför Luleå. Då.
Ja.
Mm. Min mamma har flyttat till Bromma. Så att men de är väldigt norrländska. De är från Tornedalen, gränsen mot Finland. Då.
Mm.
Min pappa såg när tyskarna drog sig tillbaka i andra världskriget och brände ner allt på finska sidan, så att säga, när kriget vände, så att säga.
Gud.
Så då var han typ 6 år.
Wow.
Så att han kommer ihåg det. Och det tycker mina barn är otroligt spännande när han berättar om andra världskriget. För det är ju en tid sedan, men min pappa kommer ihåg det.
Men är det det som har gjort dig... För jag tänker, du säger att dina föräldrar inte har någon utbildning.
Mm.
Vad jobbade dina föräldrar med?
Min pappa var utbildad rörmokare. Ja. Blev sedermera... Så här, jobbade på fängelset, var så här vakt på häktet eller fängelset. Och, min mamma startade för sin egen, hon var statstjänsteman, sekreterare. Hon startade sin egen hälsokostbutik.
Ja, ja, ja.
Så jag fick lära mig lite sälj när jag var väldigt liten. Och åkte runt och sälja hälsokost på marknader i Luleå, Pajala, Övertorneå.
Alltså jag har ställen. Varit i alla de ställena.
Du har det?
Ja, som föreläsare har man koll. Stovigt i Tornedalen och det blev inte riktigt mörkt.
Nej, det är lite... Jag försökte bjuda min fru dit och vi åkte runt där och så. När hon tittade ner på benen när vi var på min farmor och farfars gamla ställe då, så men det är ju helt svart och då var det ju mygg som hade...
Ah.
Så att det var... Så då var vi tvungna att evakuera. Men sen har vi varit tillbaka dit bättre somrar när det inte har varit mygg och då är det fantastiskt. Det kan vara fantastiskt också.
Men tillbaka till dina föräldrar bara. För hur att då som liten grabb från Luleå stå där och tänka jag ska bli statsminister.
Mm.
Din pappa verkar ha helt fantastiska berättelser. Är det någon som har inspirerat dig till att ingenting är omöjligt?
Nej, jag vet inte. För att jag tror att jag är tacksam mot mina föräldrar. Jag tror att min pappa fick mycket samhällsintresse och vi satt alltid i bastun då. I Norrland så bastar man ju och gör allt. Man umgås ju i bastun i princip. Och de var ju från Tornedalen och där gör man det ännu mer. Där samlas hela byn hemma i mina föräldrar. Min farmor och farfars bastu. De har den största bastun i byn. Och då träffas man där på söndagar och bastar. Det är en väldigt konstig tradition. Men det där. Och så har man sådana här lövrusker som man slår sig på ryggen med. Har ni sett det någon gång på tv?
Ah.
Ja, just det. Så tar man så här. Så det, och det är som uppväxten med. Och där snackade vi alltid om... Vem är president i Brasilien? Vem är FNs generalsekreterare? Så vi hade som samhällsträning i bastun, jag och min pappa, min mamma. Och vi diskuterade mycket sådana frågor då. Det tyckte jag var väldigt spännande. Så det, någonstans kommer därifrån ett sådant intresse.
Att du är allmänbildad också?
Ja, det vet jag inte om jag är, men i alla fall är jag intresserad av det. Och jag läser ganska mycket. Men min mamma fick jag väl motorn från, tror jag. Hon var... Ett energiknippe och en stark inre drivkraft som kan fladdra iväg åt lite olika håll men vill alltid framåt, så kan man säga.
Mm.
Och den kombinationen, det tror jag man... Och sen såklart har man ju fått med sig en massa såna här arbetarklassvärderingar som är bra, och det inser man ju äldre man blir hur bra de var. Alltså du gör rätt för sig, du gör alltid ditt bästa, du ligger inte någon annan till last, du tar hand om dina vänner, alltså du är hederlig. Alltså, det finns en del såna grundvärderingar som jag tror på och som jag har tillämpat i när jag har drivit företag och som fungerar.
Just det.
Ja. Men du har ju också, karriären började väl med politiken?
Mm. Mm.
Eller hur?
Då ledde det till att jag var ju samhällsintresserad, så började jag skriva insändare i tidningarna och tyckte jag var de stackars läsarna upp av i Luleå då, av Norrbottenskuriren och Norrländska Socialdemokrater var ganska less på mig för att jag hade ju lite för hög energinivå, så jag skrev flera insändare om dagen då och skickade till de lokala tidningarna. Och i Luleå så är ju alla, kan man säga, de flesta är vänster. Och jag hade tänkt, nej men jag vill ha betyg och jag tror på frihet. Ja, men då blir jag höger, så att säga. Det var som mina, vad jag tänkt. Och det var, hade ingen, min mamma var, hela den släkten var socialdemokrater och min...
Lite rebell.
Nej, så att, ja, precis. Man blir, och där blir man rebell. Mm. Det var jag och en annan kille. Och han var då landstingsrådets son. Det var vi som röstade på Moderaterna i skolvalet. Alla. Och det var ju som, det fanns bara, det var bara två. Va? Så man visste ju vilka det var. Det var han och jag. Så det var inte någon populärt val. Men, och det motvals, att inte gå i ledband och inte göra som alla andra kommer ju förmodligen därifrån. Att jag tyckte att det, och det fanns ju på den tiden framförallt, ni fanns det ju en massa saker som var. Sverige var ju ett helt annat Sverige. Det var ju inte alls... Det var svårt att vara entreprenör där uppe till exempel. Att du kunde inte... Folk såg ner... Men det var så mycket jante så att det la våt filt över många, många saker. Nu är ju Sverige ett helt annat Sverige. Luleå är ett helt annat Luleå. Jag var upp där och faktiskt... Jag gör ju ibland sådana här föreläsningar som du gör, Elaine. Att då var jag upp och föreläste i Luleå.
Universitetet där, eller?
När på... De hade någon sån här, kan man säga, konferens i... vad kallar du har säkert nej du var på samma du var nog på samma
jag var det.
Ja vad heter det, Media Week eller något liknande.
Oh gud.
Ja men typ Norrbotten Media Week.
Jag säger ja.
Ja just det. Nej så att nej men varför jag kommer ihåg det var för att du fick vara på bild på affischen i Luleå. Jaha. Men jag fick bara vara namn.
Nej.
Och jag bara, men varför? Bredäng slår hemmasonen.
Fast det var nog inte Bredäng, det var nog Stockholm.
Ja, det är Stockholm
slår. Det är en förolämpning. Faktiskt,
så det gick inte ens att bli profet i sin egen hemstad när man kom tillbaka. Så jag var så här, pratade med kommunen där. Men varför inte jag vara på bild? Det är ju massa stockholmare på bild. Men
det, var, det tycker jag är en bra fråga.
Vad sa de?
Nej, jag skojar mest med dem. Jag var nog ganska glad att inte vara på bild. Men då... Nej, så att... Nej, vart var vi?
Ja, men det här med... att det ligger som en våt filt med jantelagen.
Ja, och det har ju ändrat sig. Ja. Men typ, bara att man gör en sån grej, bjuder in dig och mig och försöker skapa en saker. Det är en helt annan nybyggaranda över partigränser och så. Och det finns ett universitet med...
Ja, universitetsstad har det blivit. Det är folk från hela världen som kommer dit.
Ja, och de spottar ur sig. Jag försöker ibland nu ta med mig bra investerare och företagare upp dit och träffa entreprenörer. Och jag har varit ett par gånger nu med ägare, entreprenörer från södra Sverige och träffat lokala företag. Träffat fantastiska företag. Men de får ingen attention. Det är mycket lättare... Man förstår ju storstadens fördelar som Stockholm då, att det är så lätt för människor att mötas och skapa nya saker. De här, det är, trots att det bara är en timme med flyg så blir det avsides. Och då försöker jag hjälpa min gamla hemstad genom att ta dit bra människor.
Men jag försöker ändå förstå hur du, för du är en minoritet, eller du var en minoritet i ditt, med ditt mindset i Luleå på din tid. Och jag tänker det att, jag tror säkert i förorten, det är ju väldigt homogent där och mångkulturellt och så. Och det man ser, det är den du blir. Vem såg du som fick dig att bli inspirerad?
Nej, alltså jag vet. Jag var ju också på mig, jag spelade ishockey och så man ville som alla... Innan man ville bli ÖB och statsminister så ville man bli hockeyproffs eller fotbollsproffs. Och idrotten och idrottsrörelsen var ju väldigt bra på det sättet att den plockade upp... Oavsett, överklassen i Luleå, det var ju ICA-handlaren. Så att det, är som inte, det finns ju ingen överklass i Luleå. Det är faktiskt också en viss skillnad.
Nu finns det.
Numera finns det nog det, men då fanns det inte det. Utan det var väldigt, alla var med, så att säga. Du var i samma idrottslag, sågverksägarens son och ICA-handlaren. Det var väl de som var närmast någon form av överklass. Utan det var väldigt... Och det, där har man ju faktiskt haft en enorm nytta att man tidigt fick... Och på samma sätt var politiken då, när jag då började med politik och engagera mig i då Moderaterna, att man fick vara med och jag fick ju lära... Då fick jag första gången komma hem till folk i Stockholm som hade så här ismaskin, men man kunde välja flarn, kuber eller runda is. Det var så importerade amerikanska kylskåp med inbyggd ismaskin. Och jag bara... Men det där vill jag ha. Så det var ju en helt annan sak att ha... fest hemma med en kille som hade sån ismaskinen, men som inte. Så jag sa till min fru, det första hus vi skaffar tillsammans måste vi ha en ismaskin.
Amerikansk
ismaskin. Nu finns det ju lite fler kylskåp. Men det var min första bild av hur det var i Stockholm. Att oj då, de har såna grejer som vi inte har uppe i Lipiljön. Så då väcktes någon form av materiell dröm där också.
Ja.
Och jag köpte faktiskt min andra lägenhet på Södermalm med min fru Marie, som hon heter, som är en fantastisk person som kommer från Halmstad för övrigt. Och så vi är två landsortspersoner då som har slagit på sig. De är född i Malmö, uppvuxen i Halmstad. Helt annan bak, mycket borgerligare bakgrund. Då.
Halmstad är väldigt fint. Och...
Jättefint. Så vi är ofta där på somrarna fortfarande i mellan Halmstad.
Jag tänker det är dubbel bemärkelse, det är fint i kanten också.
Ja, så är det. Det är lite mer så. Eller ganska mycket mer så än Luleå.
Mm.
Men då ska vi vår första lägenhet, och det nästan avgörande argumentet var att det fanns en sån här kylskåp med ismaskin. Så jag sa att nu måste vi ta den här, för det här är så bra.
Mm.
Då hade de. Så det var...
Jag är ändå nyfiken på hur du lyckas skapa såna drömmar. Var det någon som inspirerade dig? Det måste ha varit mer än ett kylskåp, tänker jag.
Kanske var ett kylskåp.
Drivs du av... Dels materiellt.
Men... Materiellt drivs jag av. Och jag tror att det är viktigt också att komma ihåg det. Att det är lätt att vi då, som har goda löner och numera skaffat oss bra förutsättningar, att veta att materiella drivkrafter är goda drivkrafter. Det är bra att folk vill ha det bättre. Det är därför folk, jag bor ju i Sydafrika nu, det blir så påtagligt. Fattiga människor, de behöver bättre hus, de behöver bättre boende, de vill ha en bättre bil. Och det är lätt att i vår kultur... med vår levnadsstandard se ner på materiella drivkrafter. Materiella drivkrafter är det som gör att folk försöker fixa bättre utbildning till sina barn.
Mm.
För de vill att de ska få det bättre än man själv hade det.
Mm.
Och det är ju det man ska vara tacksam mot sina föräldrar. Då, att de gjorde det de kunde. De hade ingen utbildning, men de jobbade hårt och gjorde allt de kunde för att jag skulle få det bra. Mm. Och få alla möjligheter som jag. Och det gjorde att jag kunde ta nästa steg. Så jag tror materiella drivkrafter. Men jag hade ju, och det har ju speglat hela min... Vilket Faye vet, som ju känner mig ganska väl, att... Jag har ju hela tiden då velat göra samhället bättre. Så att jag har hela tiden byggt i mitt företag byggt in aspekter som hur ska du se till att vara bäst på att ta hand om talanger.
Mm.
Och det är ju genom att det är också lönsamt att ta hand om talanger. Men det finns ju en människokärlek i att se till att folk växer.
Mm.
För då blir de fantastiska entreprenörer, då gör de andra saker. Det var ju så jag lärde känna Faye, att någon av kollegorna säger vi har en kille här så han är jätteduktig och sådär, men han behöver hjälp. Kan inte du? Och så, men han kommer ju aldrig ha råd att anlita oss för att hjälpa. Så då, nej men vi ser honom så rädda barnen. Vi vi sötar honom bara för att, ja men han är ju, det är en bra kille, säger kollegorna. Ja men då kan jag väl göra det.
Ja.
Och så lär man, och då blir det som, det är bara en bieffekt av företagandet. För att jag vill vara snäll med mina kollegor, för att om de har en kompis som de tycker behöver hjälp, men då hjälper jag ju den.
Mm.
För att man gillar människor och man vill ta hand om sina kollegor. Sen, men nu känner jag ju Faye bättre än jag kände de här killarna som sa att jag skulle hjälpa Faye, va?
Just det.
För att man vet aldrig var energin uppstår och var magin uppstår mellan människor. Men om du har ett positivt sinnelag och vill träffa människor och har människokärlek, då du försöker göra det bästa i alla dina... Sen blir det inte alltid så att det funkar, men ofta gör det är min.
Men du... Förlåt, jag känner nu att jag gjorde ett halvdåligt intro av Carl Fredrik. För Carl Fredrik är också känd för att hjälpa så extremt många människor. Och när du hjälpte mig så var det helt otroligt. Det var exakt när jag skulle köpa Nöjesgarden. Du coachade mig. Jag fick till och med hjälp av dina jurister som du betalade. För jag hade inte råd.
Nej, jag vet inte som jag betalade. Jag tvingade dem att hjälpa dig gratis.
Du tvingade
dem. Men det var väl någon form av transaktion där i bakgrunden.
Gud, vad snällt.
Ja, det var
det
helt otroligt.
Det här vet inte jag om.
Nej, det är inte så många som vet om det. Men också... När jag lärde känna dina kollegor bättre så fick jag höra om att du har hjälpt rätt många med rätt mycket. Det är ju helt otroligt. Mm. Hur kommer det sig? Hur kommer det sig att du hjälper så...
Nej, men dels är det som Elaine och jag var inne på när vi pratade här tidigare. Att jag tror ju på pay it forward-ideologin.
Mm.
Jag tror ju på att det funkar. Världen är lite en bättre plats om vi är snälla mot varandra och vi gör bra saker. Och jag tror dessutom att de flesta företag är för så att säga, anala. De är för siloorienterade och för linjära. De tror så här att jag ska bara ägna mig nu åt att, vad heter nu, göra det här exakt här. Jag tror att man kan ha ett mycket bredare perspektiv och göra fler saker samtidigt och åstadkomma mer och också göra bättre resultat i sitt företag. Det är det jag menar, att Fajes och mitt bygger ju egentligen på att jag vill vara schysst med mina kollegor för att jag tycker de är bra och jag gillar dem. Men sen leder det till att Faje och jag börjar göra affärer. Och det visar ju, det är ju som den goda kapitalismen. När jag försöker hjälpa mina kollegor för att jag vill behålla dem, för att jag tycker att de är viktiga för mig och jag tjänar mer pengar på att de trivs på jobbet. Men det leder till att jag tjänar en ny som sen blir min kompis, och sen tjänar jag mer pengar för att han och jag kan göra affärer ihop. Och sen vill ni ha mig till podden och då lär jag känna Elaine. Och, sen så, ja. Och det är ju så mänsklig interaktion fungerar. Om folk har positiv energi, vill väl, försöker. Men ofta det traditionella har ju snarare varit att man ska boxa sig, göra 1, 2, 3. Och det tror jag inte så mycket på. Jag tror ju mycket mer på smältdegen och det här. Och där tycker jag också er generation är bättre på det. Min generation var ju alltså mer så fyrkantig i hur man gör saker. Ni är ju mycket mer alltså, på något sätt i, har det perspektivet att hålla bara på med en sån här podd. Va? Ja, men, vad, det skulle man ju, men varför håller ni på med det? Och varför var värdet av det? Men det är ju ett bra sätt att lära träffa intressanta människor. Jag menar, jag har känt till dig Elaine länge och tyckte att du var duktig. Men jag har aldrig lärt haft dem själv till att lära känna dig. För jag har förmodligen, du har varit svårrekryterad. Så det var svårt att, och då var, men då, och det är ju så här, men då helt plötsligt så finns det tack vare mitt talang. Och det, jag tror på den filosofin, och jag har ju praktiserat den i 25 år och jag har tjänat pengar på den filosofin i 25 år. Så det är ju det som jag menar med den goda kapitalismen, är att bete sig bra och anständigt är oftast dessutom ett bättre sätt att driva företag. Om fler företag gjorde ännu mer så. Nu börjar ju många företagare tänka så. Det finns en ganska stark sån grundenergi i företagen. Det är därför företagen som samhällsförändrande kraft är så stark. För att, ja.
Precis, och det tycker jag är så intressant. För er som lyssnar och inte känner till PR-branschen, så Prime kan man väl säga var, eller Mac. Och sen så fanns det motsvarigheter som var verkligen PC. Det var inte så att Prime rekryterade gamla statsministrar för att sköta PR. Eller?
Ja, vi kanske
eller försökte
ministrar,
ni det?
Ministrar kanske, statssekreterare. Och det, så att vi hade, och framförallt var väl det som att vi
gjorde ni det, ni tog minister och politiker.
Ja, så att vi,
fast det var ju en blandning av senior och juniorer.
Ja, för det kändes inte som ni tog dinosaurierna.
Nej, vi hade men det var vi var ju, kan man säga, när vi startade Prime så var alla PR-byråer var som advokatbyråer. Det var farbröder i 50 år plus som hade kostym. Och på den tiden, nu är jag själv snart farbror 50 år plus med kostym. Men på den tiden när jag då var 20, började jobba med de här sakerna, jag var 21, 22, 23. Och så bara insåg att det måste gå att göra det här på ett mer innovativt sätt, ett mer kreativt sätt. Och jag hade en mentor som heter Folke, och som tyvärr inte finns med oss länge, som också var väldigt kreativt. Han jobbade på Electrolux och gjorde massa spännande projekt. Lanserade den första självgående dammsugaren som de tog fram som en produktinnovation och sådär. Så vi gjorde massa bra saker som var marknadsföring. Och jag gjorde det som konsult redan då. Men vi såg ju att det här är ju en bransch som är i behov av innovation. För på den tiden skickade man pressreleaser, hade presskonferenser. Och allt det här sociala hade ju inte börjat ens då. Då bestämde vi oss redan från starten, men vi ska bli den mest innovativa firman. Och det är också den här självuppfyllande, att vara galen nog att tro att det går att sätta upp mål som är helt orealistiska. Och sen 15 år senare var vi det. Alltså det var, och vi hade bestämt oss att vi kommer inte driva ett vanligt, vi kommer inte driva ett levebrödsföretag. Vi vill inte det. All respekt åt alla människor som vill driva levebrödsföretag, för det tycker jag också är bra. Men vi ville försöka göra någonting annat. Och sen var vi beredda att stoppa in 80 timmar i veckan i hur länge som helst för att försöka åstadkomma detta. Och det är ju, vad heter nu? Det är, för ingen ska ju tro att de här sakerna är ju lätta, utan jag har jobbat extremt hårt, extremt länge.
Hur har du mått av det då?
Jag är både bra och dåligt. Bra i så mått för att jag har älskat mycket av det jag gör, men också dåligt periodiskt, för jag känner att fast när jag kommer hem och jag har 200 olästa mejl och min fru frågar mig hur är det, jag har 200 olästa mejl. Det är inte bara bra för relationen med den ingången i
för de som inte förstår hur mycket per vecka, hur många timmar är det per vecka?
Ja, kanske jobbar och har jobbat i 80 timmar i veckan i 20 år, va? Och det är ju alldeles för mycket, så att säga. Det är inte ett bra liv, utan det var inte alls lyckats. Jag blev inbjuden en gång av de här stora chefsrekryteringsfirmorna för att föreläsa om balans i livet, för de konstaterade att du har ju 4 barn och du är företagsledare och det verkar du du fortfarande har en fru och sådär. Det verkar som att du lever väldigt balanserat. Så jag tackade ja till att komma och föreläsa då. Och så ringer jag hem till min fru då när jag är på vägen hem. Att nu kan jag inte komma hem för att jag ska iväg och föreläsa om balans i yrkesliv, familjeliv. Och så här, men du måste ju skämta. Du är väl det främsta exemplet på att det finns ingen balans, så att säga.
Nej.
Och då tänkte jag bara, men fan, så hon har ju rätt. Min fru har ju rätt. Så jag fick göra om hela föreläsningen. På vägen till själva föreläsningen så fick jag då berätta om hur svårt det är att vara professionell och driva, att leva ett balanserat liv. Speciellt om man är passionerad slash måttlös i personligheten.
Mm.
För det är också så att du kombinerar de här starka Luleå-drivkrafterna kring, som säkert kommer från revansch och jag vill förändra, jag vill klara mig bättre. Både materiella och emotionella drivkrafter tillsammans skapar en ganska stort tryck.
Just det.
Inifrån på att åstadkomma det här. Men det slutar ju inte när du har fått din ismaskin, så vill du ju, ja, men du vill ju ha mer. Och det är ju därför folk som går i väggen och så, det finns ju ingen, vi finns ju, jag menar, jag har ju som varje vet och från under lång, jag har inte behövt jobba på ganska många år i realiteten. Nej. Men jag, vad heter nu,
du
tycker
det
är skoj. Alltså.
Men apropå ismaskiner och kyla och sådär, så känns du som en väldigt varm, kärleksfull person. Mm. För er som lyssnar, bara var inne i det här rummet. Man blir så här glad. Jag tycker om dig jättemycket. Jag har blivit anlitad av Prime. Och när jag har kommit in där så har det inte alls varit den känslan.
Nej, det är ju tråkigt att höra.
Nej, men det är inte det. Professionella, coola. Jag kommer ihåg när jag fick uppdrag där och jag var så nervös när jag skulle trycka på hissen och komma upp till Prime.
I Gamla stan.
I Gamla stan. Och så var det en massa så här stressade tjejer och sköna grabbar som är så här överintelligenta, och mitt förakt kanske hörs här.
Ja, det gör det. Kan du lugna ner dig? Det gör mig nervös.
Nej, men det var verkligen så här, jag kommer ihåg. Och så blev jag bjuden till ett daiquiri-mingel. Helt underbart. Jag gick dit och drack daiquiri och så var det någon som hade skapat någonting till AIK, Black Army,
ja, just det.
Gerilla marknadsföring, ja, någonting. Just. Och han gick upp och var så här cool och jag skapar det här och jag är så svår att förstå. Och jag bara, var försvann den här? Det är ju mitt intryck. Men tänk om man hade kommit in och fått det här första intrycket av Prime. Alla som var nära dig och jobbade nära dig måste ha fått den energin. Men ni måste också kunna... Det är ju ett av världens största PR-byråer. Det måste ju komma en del kyla in i filtret.
Men du är som min fru. Min fru säger att hon ska aldrig jobba på Prime.
Nej.
Så att hon tycker att vi har dragit det för långt. Alltså typ så här professionalism, hårt arbete.
Det är industri.
Ja, och också en galenskap i ambitionsnivån som på något sätt som inte bara är sund. Och det är ju tyvärr då när man själv speglar sig, så det är ju mina egna osunda drag som har byggts in i en företagskultur på gott och ont. Alltså, och sen har den då förädlats vidare av andra personer på gott och ont. Och så har det tagit sig, och det finns, det var så att säga, just den här känslan av att folk jobbar så hårt så att de knappt har tid att säga hej, är det bra?
Nej.
Alltså den känslan, och jag känner ju mig, jag känner ju både stolthet och glädje över vad jag skapat, men också så här, ja men typ, det där var inte bra.
Fast man var impad ändå. Så att jag kunde ändå, jag tänker det är väl det priset som...
Nej, men jag tror inte på det. Jag tror ju på att det går att göra kärleksfull professionalism. Mm. Det går att göra varm 80 timmars vecka. Världen är full av målkonflikter. Världen är full av motsättningar, och det är det som är livet. Och det vet vi ju alla som då har tre barn. Att det är inte helt lätt att hålla ihop livet. Även om du jobbar 40 timmar. För att det är så att och det här, men att navigera i det tycker jag då, och då blir det en sån här fråga som du säger, som energin som uppstår mellan människor. Det är den som och det är ju den, hur får du den att stråla på en arbetsplats? Det är ju, och det vet vi ju som driver företag, det är ju en evig fråga. Den måste ju vinnas varje dag. Varje morgon. Jag hade en bra chef faktiskt. Han jobbar faktiskt på Prime nu. Han sa till mig när jag började på ett av mina första jobb det hade, så han fick veta att du sätter ju känslan i hela kontoret när du kommer på morgonen. Ja, hur menar du då? Jag är typ 23. Nej, men är du glad så blir hela kontoret glad. Är du arg så drar du ner hela kontoret. Och det där är inte helt professionellt. Och jag bara, men... Jag sa inte det, men jag tänkte, men fuck you, kan inte folk ta ansvar för sina egna känslor? Ja. För jag var ju omogen. Jag var som tyckte att jag får vara på vilket humör jag vill. Jag gör ju mitt jobb. Alla andra i kontoret kan väl göra sitt jobb, så skulle det här bli bra. Men det var ju en väldigt omogen inställning. Jag måste ju ta ansvar för mina känslor när jag går till jobbet. Jag menar, om jag som umgås med mina vänner så kan jag vara. Men även där så man, du måste ju ta ansvar för dig själv och den energi du utstrålar. Och det här tycker jag att jag blivit, man blir äldre. Det är en skön insikt att jag äger mina egna känslor och måste försöka bottna i dem. Och då kan jag stråla ut positiv energi som förändrar världen. Men om jag mår dåligt för att jag jobbar för mycket. Eller då sprider jag dåliga känslor och då kör jag folk i väggen. Jag menar, jag är ju fantastisk på också att köra folk i väggen. För jag menar, jag skapar ju en så här, nu jävlar ska vi göra det här. Nu ska vi åstadkomma det här och vi ska skapa de här grejerna.
Inspirera.
Ja, inspirera slash driva. Piska skulle då, i kombination. Och det är klart att det skapar stordåd, men när jag ringer då en av mina absolut bästa kollegor en söndag och säger att ja, men du, jag kom på en grej till det här projektet vi ska presentera på tisdag. Det är så bra idé. Och så bara öser du till den här stackars killen då en söndag när han är på bussen. Och han kan inte ens prata för att han är på bussen. Han får bara lyssna. Jag förstör ju en söndag. Men jag var ju hög på en ny idé.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Och det är ju så, många entreprenörer har ju den här förmågan att vara superentusiastisk och så, men har inte mänsklig mognad att balansera det där och fundera på okej, hur stoppar jag in den här idén i mitt system.
Jag känner igen det så väl.
Och den där, och samtidigt vill man ju ha de här entreprenörerna som gör, är galna nog att på söndag, men hur får du det? Och det är ju det som är att driva företag. Och det är det som gör att det är svårt att driva företag, för att du vill ju ha människorna som, men du vill ju inte trycka sönder den stackars killen på bussen. För han, jag förstörde ju hans dag. Plus att leveransen blev förmodligen sämre för att den här idén kom in lite för sent. Så att vi kunde inte ändra allting trots att det var. Men det tycker jag är livets. Men det är ju som med relationer och det är så väldigt likt med barn. Det är samma mekanismer och där märker man ju då att man måste jobba med sig själv och med dem.
Ja, men man kan inte ge dig ansvaret för hela stämningen, tänker jag. Det känns som att du var hjärtat i Prime och sen så sipprade det upp och blev en jättestor kropp och jag kanske träffade en lilltå där det inte var lika mycket cirkulation just. Men i övrigt, man var ju så imponerad. Jag gick på era mingel och det var så smart. Var det du som uppfann det med minglet?
Nej, det var det nog inte, utan det var nog någon som bara fångade min kultur, som var ju att allt är tillåtet. Så vi hade ju en supertolerant kultur. Vi hade ju då vänsterpartister och moderater i samma bygge. Vi hade kreatörer och politiker. Vi hade som ingenjörer och vi hade ju. Och idén var ju egentligen den toleranta storstaden där alla får plats. Och alla, man tycker inte lika, men man tolererar varandra och till och med ser det att, men kan vi knäcka det här problemet bättre för att vi är olika? Ja, det kan vi. Och då använder vi också. Och så, alltså så här, då använder vi, det är jobbigare att driva ett företag med olika personer. Det är jobbigare att driva en regering med olika personer. Det är därför man alltid statsministern anklagas för att de rekryterar bara sina kompisar. Jo, men det är för att det är så pressande att vara i maktens centrum. Så du måste, om man ska driva en podd som ni gör, då gör man det med någon man känner och litar på. Precis så gör statsministern. Okej, vem ska jag ha runt mig när alla börjar kasta stenar på mig? Jo, men jag måste ju ha dem jag känner sedan lång tid. Och som jag vet vad de går för.
Men såna kan inte. Har du haft såna? Okay. För du måste ju ha träffat psykopater och maktgalna. För är man bäst? Men är man bäst i sin bransch, och speciellt en så cynisk bransch som PR-branschen kan vara. Hur känner du igen psykopater? Sållar du bort dem? Har du ett skydd?
Ja, jag har såklart stött på några stycken, åtminstone några som jag till princip dokumenterat vet är det. Och det är ju en av de stora lärdomarna, att snabbare skära av och upptäcka det. Det tog längre tid tycker jag i karriären än vad det borde ha gjort. Det har kostat både blod, svett och tårar så att säga att komma fram till sådana slutsatser snabbare. Så det är faktiskt tycker jag det är en viktig. Och inte bara de som är rent så här, kliniskt sjuka, men också osunda personer som inte vill väl. Mm. Alltså så här, vad ska vi kalla det för faktiskt internt asshole-filter. Mm. Mm. Det lärde vi oss faktiskt av en annan klok man som startade ett bra företag. Att vi måste, vår kultur attraherar högpresterande goda människor och högpresterande assholes.
Ja.
Och då måste vi ha ett asshole-filter för att plocka undan de som är duktiga men som är för cyniska och för självcentrerade. Och vi har ju, men jag är primadonna och lite självcentrerad.
Ja.
Men kan jag kliva ur den rollen och försöka vara en annan också?
Jag vill säger jag ja, det? För det kan jag också vara.
Ja, så, och det är bra. För att i den typen av jobb du har, eller som FIRE har, eller som jag har, så finns det många fördelar att ha primadonnedrag och vilja agera så. Men blir du för entonig, så det är där att hitta den. Men så vi hade faktiskt en sån i vår rekryteringsprocess som var att scanna och försöka identifiera de här personerna som hade den typen av drag.
Hur ser ni det då? Kan inte du ge oss asshole-filtret?
Ja. Nej, men asshole-filtret var framförallt att alla, vi hade inte alltid en ledsagare när vi rekryterade, som den personen ser hur den här personen beter sig under en hel dag mot sina peers, alltså mot gruppen de ingår i när de går igenom våra rekryteringsprocesser, för att bedöma, är det en person som tar all airtime, är det här en person som vad heter den, hela tiden försöker trycka sig före de andra i diskussionerna, är det här en person som ställer genuina frågor som de verkligen vill veta, eller är det här en person som ställer frågor som de tror mottagaren vill höra, alltså den typen av saker, är vad heter nu, men det finns inget. Sen gjorde vi mycket test. Jag var ju därmed inspirerad av Stenbeck. Jag jobbade när jag var 27, blev jag informationschef på MTG. Så jag blev inspirerad av amerikanska...
Hos Martin Stenbeck.
Hos vad heter nu? Jan Stenbeck. Ja, på Kinneviks grundare av Tele2 och allt det här. Han och TV3. Han hade ju väldigt amerikansk syn på tester. Och det tog jag med mig. Alltså att man ska testa allting så vetenskapligt man kan.
Mm.
Vilket skapar lite fabrikkänsla, men också skapar en rättvisa i urval. Vi säger till exempel begåvningstester i alla som börjar på Prime. Vi hantverkstester dem. Vi strategitester dem. Och det intressanta med den metoden visar ju sig att det låter ju så här hårt och kallt. Men vad ledde det till? Jo, men vi rekryterar en fantastisk person som heter Paul Alarcon.
Mm.
Han hade läst på Södertörns högskola. Vi rekryterar normalt sett från Handelshögskolan och Uppsala universitet, men Södertörn, där kan man inte rekrytera ifrån. Jo, men på alla kontest rater så jävla bra, så han måste vi ju ta.
Vi har båda pluggat där, jag och Faye.
Ja, just det. Och inte helt otippat så blir han ju en av våra bästa konsulter.
Mm.
Och vem tror du kände Faye? Jo, men Paul Alarcon.
Mm.
Och sen så att där, och det var ju så
tack,
att han
Paul.
Det visar också att vi professionaliserade hur vi valde ut talang.
Mm.
Det ledde till mer diversifierad talangbas på Prime United Minds, det vill säga folk med annan bakgrund.
Mm.
Som sen ökade våra nätverkskapaciteter, för då fick man träffa Nöjesguidens vd när han behövde stöd. Alltså, och det är ju där återigen att där, så något som, så att där, jag tror ju väldigt mycket på att vara superprofessionell och innovativ i det du gör. För då leder det till massa positiva saker. Som du innan, det var ju ingen, vi rekryterar ju inte med begåvningstest för att vi ville ha in folk från Södertörn.
Vad var det för begåvningstest? Jag vill göra det där.
Jag har inte vågat göra det för jag är lite rädd för resultatet. Men det är ett sånt här, en psykologfirma som... Det är inköpt, ett standardiserat problemlösningstest, ska jag säga.
Man
ska
måste inte kolla det. Paul lär vara grym på det testet.
Jag har två frågor. Det ena är det här. Min upplevelse av Prime är faktiskt tvärt emot din, Elaine.
Mm.
För att för mig var det mer, jag var så imponerad. För det var en plantskola och det var både seniora och juniora människor. Men de var så extremt stolta av att jobba för Prime.
Mm.
Och det vill jag göra. Jag vill göra samma sak för eller på Nöjesguiden, vilket du och jag pratar om. Så det var min upplevelse, det är nummer ett. Nummer två är, du hade en vision av Prime och United Minds, sålde bolaget, och nu är det en ny fas i livet sen 1 januari 2019.
Mm.
Hur känns det att sälja och sen visionera på nytt.
Men varför är du på en ny fas i livet sedan januari 2019? Det känns som att det är någonting du inte berättar här.
Nej, men jag sålde företaget 2014.
Prime.
Och United Mans. Ja. Till ett amerikanskt börsnoterat företag.
Börsnoterat företag. Ja.
Och så var jag tjänsteman där under 4-5 år. Och fasade ut från, den satte den internationella ledningen.
Du jobbade för dem?
Ja.
Ja. Ja. Jag bara översatte till alla. Bort mig själv.
Okej, okay. Ja. Det är bra, tack. Ja. Det är väldigt underhållande. Ja, så att då var jag där och man blir fort skadad från när man gått från Luleå.
Du har retoriken här som jag översatte.
Ja, men det är jättebra. Nej, men ja. Då, och sen så bestämde jag mig för ett par år sedan att men jag ska nog bli entreprenör igen. Det är, jag kan inte dricka paraplydrinkar i Kapstaden. Det är för tråkigt och jag vill göra nya saker. Så nu när jag startat ett investeringsbolag och ett rådgivningsbolag. Så jag jobbar fortfarande med rådgivning åt ett antal individer och ägare, företagsledare.
Ja.
Parallellt med att jag då investerar i nya verksamheter, delvis i Afrika och delvis i Europa. Då. Så att jag är både nu, kan man säga, investerare och rådgivare.
Gud, vad roligt.
I entreprenörsfrågor, strategifrågor, talangfrågor, inte så mycket kommunikationsfrågor, för det är där jag kommer ifrån. Och det, men det är... Nu gör jag delvis andra saker när jag är rådgivare. Och så bygger jag nya bolag.
Mm. Har du något bolag på gång?
Jo, men jag har väl det. Jag jobbar med ett projekt där jag och min familj. Jag och min fru Marie då som... vad heter nu? Vi flyttade ju då till Kapstaden 2012. Kände att vad ska vi göra här? Vi lever ett väldigt privilegierat liv där då. För det är väldigt... lätt att göra det om du kommer med svenska pengar dit. Men vi kände att vi behöver göra något. Så vi började stötta fattiga svarta familjer att få äganderätten till sina tomter. Så att säga. De bor på... Ett av skälen till att Sverige är så pass rikt och Skandinavien är så pass rikt och Europa är så pass rikt, det är att folk var bönder och självägande bönder och hade i alla fall det. Stora delar av världen äger folk inte marken de bor på, utan de bor på... Och då bestämde vi att vi ska försöka hjälpa dem, och så tog vi in så här, advokater och sånt som hjälper fattiga familjer att få äganderätten till sin mark då. Och för att de ska kunna börja ta hand om sitt hus och bygga ett värde som egentligen blir pension och som blir möjlighet att låna och sådana saker. Men det här håller jag på, ska ta till nästa nivå nu, så vi håller på att bygga bakgårdsfastigheter i kåkstäderna där kvinnor då, oftast 40-50 plus, får möjlighet att bygga hyresfastigheter på bakgården som de sen hyr ut till andra. Så vi egentligen löser flera problem. Vi hjälper folk att få äganderätten till sina hus. Vi bygger bättre kvalitativa hyresfastigheter för att göra råda bort på den eländiga bostadssituationen som finns där. Vi gör kvinnorna till fastighetsägare och entreprenörer. Kvinnorna 40-50 då svarta blir landlords, alltså fastighetsägare med och får en hyresintäkt som är ofta avsevärt högre än den pension de får från staten då. Så att deras levnadsomständigheter, du kan inte leva på pensionen som du får i Sydafrika. De är ett för fattigt land fortfarande då. Och då hjälper vi dem för att få en värdigt liv då, så att säga. Plus att vi hjälper byggaren som bygger huset. Men till råga på allt så går det att tjäna pengar på det här, är min förhoppning då. Att vi ska få goda människor att investera så att vi kan skala upp det här i stor skala. Nu har vi 6 stycken lägenheter eller rum som vi håller på att bygga exakt just nu.
Mm.
Och sen så ska vi göra det här i mycket större skala. Då behöver jag stöd av
andra. Hur reagerar den här svarta kvinnan när hon träffar dig? Får hon fått göra det?
Ja, det...
Vita medelåldersmannen.
Ja, alltså jag har hållit på med det här i några år nu då, och ger bort title deeds då. Och först tror de ju att man försöker lura dem.
Ja, för apartheid ligger och skvalpar i historien.
Ja, det är så. Och tilliten är så låg i samhället generellt. Mm. De har blivit lovade så mycket och svikna så många gånger. Så det finns som ingen... Och så tror de också att det är mycket, så mycket bedrägerier där. Så att folk tror också att om du kommer att säga att du ska ge dem någonting, då tror de att man försöker ta någonting.
Mm.
Så det är till och med svårt att ge bort saker där. För de tror att det är något fuffens i görningen. Det är för bra för att vara sant, så att säga. Så att nu har vi tagit tag i en kvinna som... Där dottern har jobbat med det här title deed-projektet. Och hennes mamma är den här första landlorden. För vi tror ju på den här... Ni kanske har hört talas om den här Percy Barnevik och hand-in-hand-logiken. Med mikrolån till...
Just det.
Då väljer man ut... Och de som har högst återbetalningsförmåga och återbetalningsvilja är då äldre kvinnor. De är de bästa. Och så är det även... är vår hypotes i kåkstäderna i Afrika då. att vi ska då försöka göra det här med samma typ av metoder som man har använt i, när det gäller mikrolån då.
Och det är typ som ett omvänt sms-lån.
Ja.
Och to good to be true, så de behöver förstå att det här är på riktigt.
Ja. Och, då bygger, och, det, och när vi då nu när vi bygger fastigheterna och folk i Kokstaden ser att den här kvinnan får en hyresintäkt, då tror inte vi behöver göra någon marketing. Då vet, tror vi att vi får en kö av bra kvinnor som vill ha den här möjligheten. Då. För att de får inte lån i banker, för att bankerna går inte i de här områdena. De måste gå till en lånehaj och betala 20-25% ränta, vilket de inte har råd med, för att de är för fattiga. Så att vi då skapar, och då är ju idén att det finns en fantastisk akademiker som heter De Soto som, alltså, så att, som har skrivit om det här, men ingen har hittat en affärsmodell för att försöka väcka det döda kapitalet i den här delen av världen. Och det döda kapitalet är då marken som folk bor på, men som inte blir en del av den formella ekonomin. Och då därmed också förstör det miljön, för man tar inte hand om den mark man inte äger och sådär. Så det finns många negativa effekter av att, och som håller de här länderna och de här kontinenten till liksom i Afrika i fattigdom. Och så att de har ju en tradition där av tribal land, alltså kungen äger marken eller stammen äger marken. Man har inte individerna, familjen äger inte marken, utan det kan vara det som, och det.
Men nu ändrar du på det.
Nu ändrar jag på det.
Men du är lite, du väcker döda kapital till liv.
Ja.
Ja, lite messias i Sydafrika.
Men exakt, men gör du det tillsammans med din fru, Marie, eller?
Ja, vi driver mycket som ett, kan man säga, vi är ju, har vi ett privat familjeinvesteringsbolag kan man säga. Mm. Och sen så, min fru är dock författare. Hon ska precis komma ut med en bok som handlar om en, som är en feel good bok som handlar om en familj som flyttat från Stockholm till Kapstaden.
Yeah.
Men den handlar faktiskt inte om oss, men den är,
så men den gör det.
Den gör det. Ni ska få läsa den snart. Mm. Den, men så att hon har blivit antagen av ett förlag som heter Blad by Blad.
Ja.
Som är en
hon jobbade på Bonniers förut.
Ja, eller Norstedts.
Norstedts.
På ett av de här traditionella förlagen. Men hon är fantastisk, den kvinnan då. Annika Blad heter hon.
Mm.
Och hon har då tagit, och nu är, nu vad heter nu, så jag tror att boken kommer ut i september.
Okej.
Okay. Gud vad spännande. Och den heter?
Det lilla galleriet i solen.
Det lilla galleriet i solen, den ska vi läsa.
Den måste du läsa, du som läser så många böcker. Nu.
Och till och med skrivit några böcker.
Ja, till och med. Ja. Men jag vill lära känna dig med den lilla tiden vi har kvar. Faye och jag har lite olika intressen. Faye går igång på business och hur gjorde du och pang.
Ja.
Och jag är lite mer så här personlig. Mm. Jag vill veta, har du någon relation? Hur länge har ni varit tillsammans, du och din fru?
Vi har varit tillsammans, ja, men hur länge som helst, typ 22 år tror jag. Eller?
Vad skulle du ge för relationstips? Men tror, inte som du själv har gjort kanske, utan som om du gör allting rätt så det blir ännu bättre. Till en som vill göra karriär och fortfarande ha
balans.
Återigen så är det här en så här, det är en väldigt bra fråga och den är så hög fallhöjd på så många ledder. Så det är så här, så nu kanske jag förstör min relation genom att ge något, så här, något råd som jag inte lever efter så att säga. Nej men jag tror levnadsregeln är ju, alltså det är otroligt viktigt vem du gifter dig med. Alltså så här, urvalsprocess. Det vill säga, landar du fel det här så oj hur mycket elände skapas så att säga. Så att jag tror inte jag hade så, jag hade i och för sig, jag var under lång tid ville gifta mig med min fru Marie då, så att jag var nog mer, det var nog i det avseendet jag, så det tog lite längre tid att övertyga henne om att jag var rätt person då, så att säga. Men det tror jag, så jag tror att jag gjorde, min urvalsprocess var vass. Hon var marknadschef på Junibacken och jag tyckte hon var helt fantastisk så här. Och jag jobbade med Junibacken och de jag jobbade med då undrar ägnar vi så mycket tid åt Junibacken, har de några pengar, vilket de ju inte hade, så att det var så här, det var en. Så urvalsfrågan är nog det viktigaste rådet. Så här. Det andra är ju då att vad heter det, jag tror jag, som värdering, va? Alltså att har man, och mycket diskussion om värdering, att hitta rätt där i varandra och sen bygga från det. Och sen är det här som vi pratar om som har med business och det är familjen också, är positiv energi och vilja väl. Alltså att inte vara snarstucken, inte vara, alltså,
hon gnäller inte.
Hon gör inte det. Jag gnäller väl mer förmodligen än hon, va? För jag är pedantisk. Hon är inte så pedantisk och då skapar man viss här friktion och så här på. Men där är ju också att jag får då lära mig att jag menar, det har ingen, alltså om det är stökigt i kylskåpet då så säger hon till mig att men jag signade inte upp för att vara ansvarig för kylskåpet. utan vill du ha fint i kylskåpet så den positionen är ledig, den är bara att kliva in i så att, och så att vi har, och hon är väldigt av, och jag tror vi har då genom att vara gifta länge lärt oss att jo men jag kan inte undvika att tycka att det måste vara organiserat i kylskåpet. Och hon kan inte undvika att tycka att det är en helt ointressant fråga. Och ja, men okej, då får vi leva med det. Och jag får inte... Så det är klart att det är också det fördelen med långa relationer. Om du har goda intentioner och vill väl och investerar i de relationerna, då lär du dig leva även med små och stora saker där du inte är lika och där du aldrig kommer att bli lika, för du är olika som personer. Så att, men så, jag tror kärlek och energi är grejen. Kärlek och energi är grejen. Men återigen då, när det gäller relationer skulle jag inte säga att jag är någon guru. Utan...
Nej, för jag tänker 80 timmar i veckan, relationerna till dina barn, fick du tid med dem?
Nej, jag har... Ett av skälen till att vi flyttade till Sydafrika var det. Mm. Jag kände att jag måste göra en radikal omstöpning av mitt liv. Och min fru tyckte, det var faktiskt naprapaten som... Jag hade varit i naprapaten andra julen. En fantastisk naprapat som då vred upp min sargade, överviktiga kropp med 80 timmar i... Och, så att jag skulle kunna som, räta på mig och som, gå på julledighet med lite stadga i ryggraden. Och då andra julen han bröt upp med den här killen, Martin Soda heter han. Och säger han, då får jag ställa lite livsstilsfrågor. Ja, men det är klart du får. Ja, men hur mycket jobbar du? Ja, men jag jobbar ju 80 timmar. Ja, men har du familj? Ja, jag har 4 barn och en fru och sådär. Jaha, och vad heter nu? Han säger att det här är ju inte min profession. Men, och det är inte min egentligen heller. Jag kan inte ge den här typen av rekommendationer, men vill du ha dem? Ja, men det är klart. Ja, det vill jag göra. Ja, nej, men du borde inte ha någon familj. Och du kan vara död innan du är 45. Okej, jaha, nu säger naprapaten att jag ska dö innan jag är 45 och att jag borde inte ha någon familj. Så jag gick hem till min fru då, Marie, och frågade, nu säger naprapaten att du borde lämna mig och att jag kanske är död innan 45 då. Och då säger Marie, nej men det är helt korrekt. Och då flyttade vi till Sydafrika. Så 2 månader senare åkte jag till Sydafrika och kollade, för att, nej men det var återigen fantastiskt. En professionell person som går ut över sitt uppdrag. Han ser problemet. Han har sett det före förmodligen. Mm. Och jag visste jag ju problemet. Kände jag ju till det, min fru kände, vi hade ju pratat om att... Men jag hade ingen förmåga att bryta mig ur det. Och då var jag tvungen att hitta en metod. Och för mig blev det att jag var så älskad att göra det jag gjorde. Och det är svårt att... Alltså så här, man förstår hur det är för en drogmissbrukare, va? Ja, men det är svårt om du älskar drogen. Så att jag gillade ju det jag gjorde och så. Jag var tvungen att skapa distans, bryta av, hitta ett nytt mönster i livet. Och då blev det så himla bra. Så, ja, men då byggde vi nytt där. Och så insåg man att det gick att hitta en annan typ av balans. Och jag har fått, de sista 7 åren har varit mycket bättre. För att vi flyttade hela familjen då till Kapstad. Tanken var egentligen bara att stanna 10 månader. Men vi tyckte det var så bra så vi blev kvar.
Och du hänger mycket med dina barn nu?
Ja, mycket, 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 mycket mer.
Ja.
Så att det är ju... Ja, det går ju inte att gå upp från 80 timmar speciellt mycket. Så att det var... Så även om jag nu jobbar mer normalt så är det en helt annan... Så att jag ville ju inte bli en sån där företagsledare som inte gör... Alltså kommer, blir äldre och sen kommer fram. Jag missade mina barns.
Nej, nej. Men himla... då tänker jag, om de är på prio, har du vänner?
Lite vänner. Jag har inte jättemycket vänner.
För det kan du inte ha tid för.
Nej. Och jag tror inte jag har behov av jättemycket. Jag inom citationstecken känner alla, om man ska vara så. Mm. Men jag har inte jättemycket vänner. Det har jag inte. Och det är också för Sydafrika flytten lite. Det är också en annan, mycket mer konservativ kultur. Mycket mer manlig, mycket mer så här sport och jakt och sånt. Och jag är inte så sportintresserad. Mm. Så att för mig är det som, hur umgås du med en vit sydafrikansk man som tittar på rugby när du är helt ointresserad av rugby? Du säger, och det är väldigt mycket höhö så här. Och jag är inte så höhö och jag är inte så mycket rugby och det är svårt att du hittar alltså.
Nej, du passar inte in.
Nej, jag är inte Deli, de tror att jag är före detta rugbyspelare när de tittar på mig, så de tycker, och en del, och de pratar, tittar på mina vader och säger det var som waste att jag var svensk, för att hade jag varit där så hade jag varit rugbyspelare, för att jag, och speciellt de vet vilken position till och med jag skulle haft, för att den här positionen behövs det såna som ser ut som jag.
Precis.
Men Carl Fredrik, vem är din bästa vän?
Ja, men min fru är nog min bästa vän också, så att säga. Du bor utomlands, du blir extremt sammansvetsad som familj.
Mm.
Och så att vi har, och sen har jag har flera, så att säga, som jag tyvärr då inte, för att jag delvis för att jag bor utomlands här, men jag har min Kristoffer Myrvik, Marcus Väll, Thomas Idegard, det är tre av mina som jag kamperat ihop med i 20-30 år, va? De har pluggat med mig eller vi har lärt känna varandra när vi var väldigt unga, va? De är fortfarande som min Luleå vän heter Erik Orling, han är vd på renhållningsbolaget uppe i Luleå. Han flyttade tillbaka, var ingenjör och valde den karriären. Så han har fortfarande väldigt mycket relation med, trots att vi bor, eller han är i Luleå.
Men nu känns det som att vi sitter och ställer mot väggen och ber dig rada upp dina vänner. Jag svarar faktiskt samma sak som du, att hans bästa vän var hans fru. Och jag sa, det får du inte säga. För så säger alla. Nej, men så säger alla framgångsrika vän som inte alltid har så många vänner.
Nej.
Du känns som en fantastisk vän. Mm. Alltså som att jag, när man sitter här och du har startat världens största PR-byrå, kontor, allt är så jäkla coolt. Men ändå så får jag känslan att man vill så här, håll om dig bara, du är så snäll, hoppas att allt går bra. Du behöver inte det. Liksom, så här. Men jag blev med på det sättet. Att det är så här, gud, vad mer den här
men
snälla,
du får gärna göra det. Du, vad heter nu, det var som någon som sa till mig när jag hade något möte som sa, men Kofik, när jag hade då serverat kaffe eller någonting till kunden, så sa kunden, men du är så himla pysslig. Så gick jag hem till min fru och sa, men jag, nu säger kunden att jag är pysslig, jag vill ju vara ett lejon. men kunden tycker att jag är pysslig. Men jag är ganska pysslig. Alltså jag är lite mindre höhö och rugby än pysslig, va? Och det är som,
du kanske letat till fel forum.
Ja,
du får hitta de här pyssliga damerna. Som man kan lita på att betala tillbaka. Sista frågan bara.
Mm.
Vad är din största dröm och vision just nu?
Min största dröm är att mitt familjeliv och mina barn på något sätt fortsätter att trivas och bli fantastiska människor. Då. För det är såklart, ni som har barn vet ju att det finns ingen annan. När du väl har fått barn finns det ingen annan dröm som är viktigare än att det blir, att det blir bra för dem. Så att säga. Så det är, alla andra så här, kommersiella drömmar och sånt försvinner i drömmen om att göra det bättre. Och det här är ju en fantastisk sak för mänskligheten, att vi fungerar så.
Mm.
Att vi vill att våra barn ska få det bättre än vad vi själva hade det, och bli smartare och få bättre liv på alla sätt. Va? Och det är ju, jag tror ju mycket på kraften i det, så att säga. Så det är som, och den andra drömmen är den här som vi pratade om tidigare, att kan jag göra någonting åt att lösa bättre bostäder och ge folk värdighet genom att äga sitt eget hus även om man inte råkar bo i Sverige, så är det en fantastisk utmaning, är det, för att det är mycket pyssel i att göra det de facto, men det är en triggande dröm, så att säga, att kunna vara med och lösa ett sånt samhällsproblem.
Häftigt. Wow. Tack snälla Carl Fredrik. Alltså och så vill jag träffa din fru.
Ja, det ska du få göra.
Hon verkar vara så jäkla cool.
Ja, verkligen.
Hon har stått ut med mig så pass länge.
Ja.
Naprapaten bad henne lämna mig. Och då,
ja, men
hon
alltså,
stannade.
Och vilken naprapat? Ja. Honom eller henne?
Honom.
Honom. Mm. Vi borde gå till honom.
Ja. Kan vi göra det?
Det känns ju som en naprapat / spådam och se vad han säger efteråt.
Jag skickade faktiskt en ordentlig flaska vin till honom från Sydafrika sen jag hade sagt att nu bor jag i Sydafrika. Du räddade mig, så att, för det var lite så.
Ja.
Och det satte mig också, ska jag säga, på spåret att börja söka efter mer andra värden bortom att bara prestera. För det var ju de här 80 timmarna, det är ju prestations, det är ju arbetarkillen med prestationsnoja och på positivt och negativt.
Just det.
Som både hjälper dig men som skälper dig. Mm. Så att säga. Och dessutom då inte få haft, fick inte, det var ju nackdelen med arbetarklassuppfostran. Man fick ju så här måttfullhet. Men det var ingenting som man lärde sig. Utan fick man råd att köpa läsk, då drack man läsk.
Åt helvete mycket läsk
också. Ja, ja, det var ju så. I vårt garage fanns det alltid läsk.
Och det var väl där vi inte passar in i överklassen. För om någon har köpt en Porsche, då var man så här high five. Medan är man i överklass, då smyger man in med Porschen och alla vet, noterar en liten diskret nick. Ja. Och sen så går man ut liksom.
Ja.
Där har man missat alla koderna.
Så det just på klass, på den materialistiska, vi kör då, vi är ganska bilointresserade, jag och min fru då, så vi har ju det bra, men vi kör ju Toyota Yaris och en liten Toyota.
Mm.
Och det är sydafrikanen, de kan inte, det är så här, det är till och med så att de frågar, men är det något fel på er, för att ni ska ju ha en fin bil, alltså en BMW, om du har råd att åka BMW, så, för det är ju ett helt materialistiskt, det är ju inte svenskt.
Nej.
Så att det är så där ser man också att hur olika det första de köper i kåkstaden, det är ju inte, de flyttar inte ur kåkstaden, de köper en fin bil.
Mm. Just det.
Så att det är så att men det är ju för drömmen om att det bättre livet, så att säga.
Ja, men det handlar väl om att vilka signaler man vill skicka till andra om framgång, medan vad man själv tycker är framgång. Mm. För mig är det god mat. Alltså kvalitativ mat. Då är det så här, yes.
Men då skulle du komma till Sydafrika och hälsa på, för som du vet, lätt. Där finns det,
ja,
där
det finns det en del.
Både vin och mat.
Ja. Ja. Ja, men det kanske, frågan om inte podden behöver spela in några avsnitt i Kapstaden.
Det
eller
tror jag.
Det är det.
Jo, det behöver det vi. Det. Och vi behöver följa upp ditt projekt.
Ja, just det. Just det, ni måste komma ut och titta.
Och boken också måste vi följa
boken
upp.
Får ni följa upp. Huset får ni följa upp.
Ja.
Eller husprojektet. Det, vi får sända hemma hos någon av de här damerna som du bygger för.
PR-guren har redan lurat hit, dit oss.
Det kommer ligga en flygbiljett på er stol när ni nu kommer till.
Härligt. Men alltså, tack snälla, vilken varm och härlig människa du är.
Ja,
superinspirerande. Och vi ses igen.
tack så mycket. Tack för allt. Tack.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.